Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej, det här var Jesper. Jag tänkte bara avbryta lite snabbt här för att säga att Hänt på restaurangpodden finansieras delvis av valfria donationer. Det enklaste sättet att stödja oss är att gå in på patreon.com och söka på Hänt på restaurang och gå med i våran Patreon. Förutom att det gör att vi kan fortsätta göra det vi älskar så får ni också tillgång till exklusivt extra material genom er generösa donation. Tack så jättemycket för ert stöd. Nu tillbaka till programmet. Hallå där, hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hänt på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd, som vi spelar in på Farmors studio här i Stockholm. För här sitter jag, Jesper Borgenstrand, tillsammans med tre stjärnkrogar som precis har gått i konkurs. Vi pratar givetvis om Henrik Olsen, Charlie Petrelius och Jens Fritjofsson.
Det är ju viktigt att inte bara vara bra i köket, man måste också vara bra på ekonomi. Det är säkert det. Jag menar, jag tror det är få stjärnkrogar som verkligen går svinbra ekonomiskt. Eller?
Men är inte det ett av kriterierna för att få?
Att det ska gå lite skralt. Det ska gå ut med arslet bara.
Ja, men så är det ju definitivt. Du startar ju inte en stjärnkrog för att du ska bli miljardär. Då startar du ju ditt O'Leary's eller Pinchos liksom, eller McDonald's eller...
Alla de här tre ställena tycker jag låter spännande. Kan vi inte prova dem någon gång? O'Leary's, har du?
Ja.
O'Leary's.
Ja, den liran har väl ganska gott om deg liksom. Det är många såna här stjärnkrogar, eller nu pratar jag ju nattmössan, där hittar jag på i och för sig. Men en bekant till mig som har en sån stjärnkrog har ju öppnat två andra krogar med liksom lägre ambitionsnivå. För att inom citationstecken bara bajsa ut mat.
Ja, just det, för att skadehantera den stjärnkrogen.
Ja, men precis. Och där dra in pengar för att kunna driva stjärnkrogen. Och då också samtidigt driva de här sämre krogarna under hans eget namn. Och där och med få lite folk dit.
Chauffeur, alltså jag vet inte vad ni är, men jag blir så jävla nyfiken. Vem är den här vännen?
Tänker jag inte berätta.
Nej, just det. Och jag har också en kompis som har 7 stjärnkrogar.
Såklart! Såklart!
Wow. Och 100 krogar och en bar.
Men hur många stjärnkrogar har vi varit på? Ska vi börja ta en vända? Jesper, hur många stjärnkrogar har du varit
Michelin
på?
Krogar.
Ja. Oj, typ en.
En? Ja. Jens?
Du läser i skolan.
Yes.
Sluta gunga på stolen. Ja, förlåt, jag ber om ursäkt, magistern. Tre stjärnkrogar.
Tre stjärnkrogar?
Ja.
Två. Jag själv tror att jag varit på två.
Ja.
Jag var full på den ena.
Jag minns
inte, och det är väldigt länge sedan. Mm.
Mm. Men erfarenheten av att gå på stjärnkrog är ju lite olika. Men den som jag verkligen bara slog knockout på mig, den tänker jag faktiskt säga vad den heter, och det är ju Fransén. Det måste jag säga, det var så otroligt jävla häftigt. Så att, ja, jag bara tappade hakan.
Ja, det är så alltså. Ja, jag har aldrig varit där.
Jag vill jättegärna gå dit faktiskt.
Men det är ju också det, hela det där stjärnkrogssegmentet skiljer sig ju jävligt mycket från resten av restaurangbranschen. Det är ju en helt egen del. Mm. För det är ett helt annat typ av arbete som du jobbar med där nästan liksom. Ja, ja. Och liksom andra lönenivåer och allt vad man kan tänka sig liksom. Mm. Det hade varit kul om vi fick in någon riktig sån stjärnkrogsjanne. Vi har ju haft Kasper Clays i programmet innan. Ja. Kocklandslagets dessertjanne.
Mm. Mm.
Och han har väl jobbat på sådana ställen som jag har förstått det.
Men faktiskt, vi kanske ska ha lite längre fram här ett stjärnkrogsavsnitt, och så bjuder vi in någon stjärnkrogare.
Det hade varit ashäftigt.
Precis, om du på den här kanalen lyssnar, är en stjärnkrogare, eller så får du gärna höra av dig. Så kommer vi att ta dig.
Ja. Eller om du är, som de flesta, fritöskock. Nej, jag bara.
Så jävla nice, ett ställe jag jobbar på, en bar, så hade vi rätt som hette typ blandat friterat liksom.
Mm.
Och då var det såna mozzarella sticks och chicken wings och pommes och chili cheese och rena
andra.
Ja, och det var en jävla pub liksom. Och en sån liten jävla bricka kostade 100. Mm. Och då var det ingenting där som inte var friterat. Idag ska vi inte främst prata om varken friterat eller stjärnkrögare. Kanske det går in i dagens ämne, för vi hade tänkt att prata om krogbranschen förr.
Oh, 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 oh. Ah. För oss gamla nuckor inom branschen.
Du var ju inte så gammal på det. När vi pratade lite innan så sa jag lite snabbt att vi bland annat ska prata om insättning.
Ja, men du får, DJs då var ju DJ, vi hade inte någon insättning, det kan jag ju lova dig.
De hade trattgrammofon på
den. Ja, handvevad. Därför har jag en väldigt stor högerarm.
Nej, men jag menar, det där tror jag man måste vara väldigt insatt i hur det funkade på andra sidan skranket. Som gäst är det nog inte en käft som vet vad insättning är. Om du har varit normalt och krökat. Men käkat. Ja, det är två olika grejer. På krogen. In the good old days. Jag har ingen aning om det här med insättning. Man käkade och betalade och gick. Liksom.
Mm. Ja, precis.
Men vad är det? Berätta.
Ja, insättning är ju att din lön är vad du säljer. Mm. Så jag tror att det låg på 13% av din personliga kassa fick du i lön. Mm. Och då har någon också sån minimi-janne ifall att du inte kom upp i levnadsstandard som du får liksom.
Och det är allting på notan, även sprit?
Som jag förstått det, ja. Jag var ju inte med på den tiden, dessvärre.
Jag kan tänka mig att om man är bra i servis så är det bara jävligt mycket väckbricka. Liksom. Det där.
Ja,
nu har jag ätit
självklart,
200 spänn.
Det där uppmanar ju till ett merförsäljning som vi lite har tappat idag.
Ja, men exakt.
Du vet, okej, nu kommer det en gullig tvåa här. Ska de ta varsin blandat friterad tallrik, eller ska de ta 9 rätters med olika typer av nöftepapp? Mm. Då blir det liksom skillnad på, ska du tjäna 20 spänn eller ska du tjäna 2000 spänn på det här bordet?
Visst.
Och det här har ju försvunnit ännu mer idag när dricks börjar bli mindre och mindre och mindre.
Är det så?
Ja, det tycker jag.
Jag tycker inte att det känns som det. I och med att det är så jävla lätt att lägga på en nolla eller vara lite generös när du ändå bara trycker på en maskin. Jag menar, det kanske var tuffare förr i tiden när man var tvungen att rafsa runt cash och så se pengarna.
Ja, men,
nu ser du ju bara abstrakta siffror, så trycker du på grön knapp.
Ja. Precis, men det är själva tänket i den generella befolkningen som ändrar riktning.
Jaha.
Förut var det ju mycket mer att alla dricksar hela tiden. Liksom. Mm. Nu blir det ju mindre och mindre.
Det där kan man vara med om ibland när man splittar notan och swishar lite grann och så här.
Mm.
Och ibland så får man ju den stora äran och glädjen att ta notan och så säga, men vi swishar sen. Mm. Jag lägger dricks generöst, för jag tycker att det är helt jävla självklart.
Mm. Det är
och det är inte för deras skull, det är för att jag ska kunna se mig själv i spegeln på
månaden. Ja. Men det finns
så. Annars dyker det inte upp i spegeln. Nej, det blir som så här Dracula-effekt liksom.
Att du exakt.
Ser bara en kavaj.
Ja, vilken snygg kavaj.
Jag ser hur du går upp där på morgonen, raffar oss en kaffe, ska titta i spegeln på vägen till jobbet. Trixa för lite.
Ja, precis. Ja, men då, och så säger så här, ja, men jag swishar dig. Och så swishar de ut med arslet bara precis det de har käkat för.
Ja, men det är så jävla vanligt. Och då är det mycket bättre att den som då har tagit notan säger att jag swishar så här mycket. Annars så blir det att folk bara säger, ja, men jag åt ju bara det här, jag åt ju bara det här.
Så ja, men det, därför blir man ju jävligt glad när man sitter med ett gäng människor och så bara, ja, men hur mycket lår på med dricks? Alltså, ingen inräknad runt det här bordet. Jag får blicka från Charlie återigen här.
Han är bara för att han är närsynt.
Nej, men jag menar, alla ni här är ju väldigt generösa och öppna och ärliga och raka och sådär. Men det finns ju vänner i en sån omkrets som inte är det.
Ja, det är klart.
Jag vill tala om vad de heter.
Då har jag ett tips till om det här skulle träffa inte. Vänta tills någon annan tar notan.
Ja, precis. Och se vad som händer.
Ja, ja,
hur kåt du är på att ge dricks.
Sitt och håll där och sen så räkna ut att du är skyldig 75,50 för en stark öl.
Exakt.
Vi har tagit upp det avsnitt förut, men det var ju mycket vanligare förut. Där någon skulle vara snäll och säga, ja, men jag kan ta det på kortet. Och sen så la folk dricks själva, för då hade man kontanter också.
Exakt.
Så då la alla sitt shit, där är pre-swish. Då la alla sitt shit i kontanter. Och sen så bara strök han dricksen och bara betalade notan jämnt. Och så tog han alla pengarna själv. Så han käkade gratis och han kommit därifrån med cash.
Och det är en människa som inte ser sig själv i spegeln på morgonen.
Nej, för han kommer sakna ögon efter att de har klösts ut av resten av sällskapet.
Det är samtidigt dåligt.
Men som sagt, man behöver inte dricksa i dagens samhälle
heller. Det ska också finnas en app som delar upp allting av sig själv. Har du talat om den?
Vadå?
Ja, det finns en app där du bara trycker in en hel summa och så räknar den ut själv liksom.
Vad dricksen ska bli?
Nej, men hur man ska splitta upp det.
En miniräknare då?
Det är en massa små siffror. Så ser den ut. Och så.
Sen finns det en gångerknapp, en delopp-knapp.
Nej, men jag använde någon sån check-up en gång när jag var på semester. Och då liksom så här, vi är de här fyra stycken som åker på semester. Tjoflöjt. Och då skriver vi in dag ett, så är vi på restaurang X. Och käkar för så här mycket. Och det var person A som betalade det.
Så ja, exakt.
Pengar in i systemet. Dagen efter lunchen. Ja, det var den här personen som tog det. Och det var låg på så mycket.
Det är exakt det här.
Och då räknar den ihop det här. Det här är som en liten sån ekonomigubbe. Fast i telefonen. Liksom.
Fantastiskt.
Ja.
Men det är precis den här situationen jag tänker på.
Ja, men precis.
Och det är ju jättebra.
För annars sitter du med jävla Excel-kalkyl framför dig.
Och jävligt
dig,
dålig stämning.
Ja, men precis. Fy fan vad roligt. Ska vi bulta igång med någon historia? Har vi något sånt idag?
Tror
jag. Ja.
Dagen till ära.
Jag skulle bara kunna gå på en spaning.
Ja.
Jag vet inte varför jag bara... Men jag tänkte så här, jag får det gjort. Jag hade ju glädjen av att gå på ganska många restauranginvigningar på 80-90-talet. Och då var det ju tjoflöjt. Då stod man ju i ett svajande hav som luktade nikotin. Och det var liksom, det var ju jävla partaj. Va? Spriten flödade och i ena hörnet stod Lasse Berghagen och sjöng Teddybjörnen Fredriksson. Och i andra hörnet var det Lasse Åberg som viftade med manuset till Sällskapsresan. Lill-Babs, Alexandra Charles. Helt fucking fantastiskt. Jan Guillou. Okej, jag vänder där och såg åt andra håll.
Fel ställe!
Jag menar, det var ju happening, det var kul. Det var people, det var människor som var lite intressanta. Och idag, vad är det då?
Ingenting.
Nej, det är 200 instagrammare som tar bild på sig själv.
Ja.
Jag menar, vad fan, så man säger, vad har du gjort för kul? Ja, men berätta lite grann. Jag har 200 000 följare på Instagram och så har jag en kroppskräm. Vill du prova? Nej, tack. Ja. Det vill jag inte.
Jag vill minnas att från mitten på 90-talet där så var det en jävligt stor grej. Att gå på restauranginvigningar, att bli inbjuden till det var en bekräftelse på att du var viktig. Du Visst. Var liksom någon i den här lilla fucking ankdammen. Likadant med releasefester. Visst. Om du inte var bjuden på releasefest så var du liksom, då var du inte heller någon ball som fick gratis skivor. Du var liksom inte uppmärksammad av skivbolag att det är klart att den här DJ ska ha skivor så att han kan spela våra hits.
Men nu, så är det ju idag också.
Men det Har du någonsin varit på en releasefest?
Nej, men jag är inte viktig heller. Men du får ju också se till det faktum att de viktiga personerna idag är de med 200 000 följare på Instagram.
Nej, men de går inte på releasefest heller.
Inte bara det. Jag tänker så här, förr i tiden var det releasefest. Det var en fest. Och vad man ville var ju att Hänt i veckans stjärnfotograf skulle dyka upp och ta en bild. Och så som en parentes. Här syns XYZ tillsammans för första gången på invigningen av restaurangen.
Ja.
Okej. Idag vill man så här, vi hoppar över det steget och så hoppas vi att de bara lägger upp en bra bild på en maträtt och ett leende och så säger de, gud vad gott det var här på La Casa Casa.
Ja, och du hade också de här Nöjesguiden och Metro och de här tidningarna som slog som var och rapportera från de här eventen.
Och det var fest!
Ja!
Ja, jag minns tillbaka på min egen bokrelease av Hänt på restaurang.
Jag spelade där faktiskt. Ja, jag spelade. Där föddes grejen där vi skulle göra podden Alla vi tillsammans.
Ja. Ja, så det var ju
bra. Var du där, Jens?
Nej.
Jag var dagen efter.
Nej, jag var inte där. Men det jag menar bara att på den tiden så kändes det som att det var roligare att gå på restaurangrelease.
Jag tror faktiskt inte jag har varit på någon restaurangrelease.
Nej.
På ett tag. Eller ever.
Jag var på en med som egenskap av restaurangkändis. Det tyckte jag var lite jätteroligt att jag var bjuden på det.
Ja.
På en sån restaurangrelease, nyöppning. De hade typ slagit ut en våning uppåt och byggt en massa nya grejer och byggt om allt. Och då var Anders Borg där.
Trevligt.
Ja, okay.
Det tyckte jag var lite A-listan. Roligt.
Ja, Mr. Finans.
Ja, det var lite skoj. Och det var ju liksom efter kukgrejen, så han hade lite media attention då också.
Ja. Men tyckte du att det var kul för att han inte var influencer?
Ja, det tyckte jag. För det här var ju också, vad var det här? Det här var 3-4 år sedan kanske då.
Ja.
Så det var ju också 3900 instagrammare med 10 000 följare var.
Ja, just det.
Som ingick i det här.
Ja.
Men jag gillar ju mer att hänga med Anders Borg. Han är störtskön. Jag kan erkänna det. Jag är röd ända in i hjärtat och ut igen. Men Anders Borg är kingarnas king.
Du är också människa.
Ja.
Alla har vi våra svagheter.
Ja. Ja, precis. Jag gillar Anders Borg.
Ja, och min svaghet är en ganska så här lång kille som har klippt av sin hästsvans.
Ja, oj.
Hörrni.
Yes.
Vi har ju inte varit med så länge. Jo, vi har varit med längre än många.
Ja.
Vissa av oss i alla fall. Men jag tänkte ringa en vän.
Åh!
Jag tänkte faktiskt ringa två vänner.
Mm.
Så jag tänkte börja med att vi skulle ringa upp Nathalie Nilsson.
Jaha.
Känd från Hänt på restaurangpodden.
Ah!
Hänt på restaurangpoddens vinavsnitt.
Miss Wine.
Volare.
Volare Wine Bar.
Ja. Ja. Vad kul.
För hon har ju varit med ett litet tag. Jag kommer nog inte våga liksom så här.
Hur gammal är du?
Stresstesta era relation.
Ja, nej. Det får ni...
Det var det kul att jobba?
Ja, precis. Det får ni gissa er fram till egen förmåga.
Kunde man ligga sig till toppen på den tiden?
Okej.
Jag vill nästan att vi mutar Jens.
Ja, yes. Jag trycker på knappen.
Jag får se något dumt här.
Det vet jag väl.
Hej Jesper!
Hallå!
Ringer du? Vad trevligt!
Ja, visst är det roligt?
Ja, vi pratar ju nästan aldrig.
Nej, men precis. Vi har inte pratat med varandra på ett par... Nej, eller jag ljög. Vi pratade senast igår. Välkommen till programmet, Nathalie Nilsson. Ägarinna på Volare Wine Bar och restauranglegendar.
Yay!
Du låter pengar eller?
Den där brukar jag köra på alla. När det börjar tryta i plånken.
Nathalie Nilsson, vi pratade om restaurangbranschen förr.
Oj, är jag så gammal?
Nej, du är väl någonstans 30 plus. Och om man frågar så här då. När tror du att du jobbade restaurang första gången?
Ja, om korvmorgen hemma i Sätina räknades så skulle jag vilja säga att året var 1981.
Okej.
Det visade sig att Jens var där.
Ja, på invigningen.
Det är ju faktiskt några år sedan. Alltså det är väl så här. Sen började jag jobba. Första krogjobbet hade jag 85-86 någon gång tror jag, efter gymnasiet där precis. McDonald's också, ja, såklart. Det räknas väl.
Ja, självklart.
Och du drogs till den här branschen efter skolan. Så här,
bara, McDonald's till trots, eller tack vare McDonald's. Ja. Det var en jävla ordning där. Jag gillade det.
Ja. Mm. Vad spännande. Och vad var ditt första gig där på krogen?
Ja, det var ju så här att jag jobbade ju som lunchservitris på ett ställe i Borås som hette Times, som även hade en fin krog som hette Lilla Midas. Så mitt första gig var att jobba som lunchservitris, och jag hade aldrig sett insidan av restaurang. Det var ju snabb uppfattningen, och ja, men det gick väl bra. Det var någon äldre herre där som visade mig hur man gjorde, och så gick man där och bar tallrikar och tyckte att det var kul. Ja.
Var det väldigt hierarkiskt på den tiden?
Oh ja. Väldigt. Och då var det ju som sagt så, ägaren var ju någon tysk. Väldigt klassiskt så här. Det var ju mycket tyskar då, på den tiden. Ägaren var någon tysk, och han hade någon barsk fru som var rätt trevlig men ganska barsk. Och när vi jobbade nattklubb på helgerna, då stod hon i baren, och där inne kom man inte in bakom den baren utom när hon behövde gå på damernas. Då fick man stå och vakta baren och kanske hälla upp en öl på nåder bakom baren.
Var hon också från Tyskland, eller?
Nej, hon var svensk. Okay. Och sen så hade de ju finkrogen, och jag var ju så här, ganska snabbt så frågade de om jag ville jobba på finkrogen, och jag tänkte, men gud, ja, det kan jag väl göra. Och där var ju den här starka hierarkin. Hovmästaren som hette Boyne, som hade kostym och var väldigt sådär, och alla andra bara gjorde som han sa. Och han var som en gud för gästerna också, kommer jag ihåg. Det är mitt första så här, oj, hovmästare, det vill man vara. Mm. Det verkar vara viktigt. Ja.
Just det.
Det fanns en annan, vad ska jag säga? Det var liksom... Det var ganska, jag ska inte säga coolt att jobba på krogen, men det var liksom, det kändes som det var ett yrke. Det var liksom viktigt att man liksom gjorde rätt.
Exakt, för det kan man känna ibland. Att dels att det fanns ett värde i krogen. Det var liksom en värdeökning att jobba där. Det var fint, det var bra, det var kul. Och serva andra, att vara i servicebranschen, var också lite spännande. Och sen, tror jag också att... jag tappade tråden där.
Nej, verkligen.
Det var helt...
Vad ovanligt.
Nej, men för att det jag skulle komma till var att du sa att det var verkligen ett yrke. Det var ingen... Det var, alltså, man jobbade länge på samma ställe. Man kunde liksom göra karriär på en krog på något sätt.
Mm. Oh ja.
Det existerar inte
men alltså,
på samma sätt.
Om man ska, ja, precis. Och just det här som du sa, det fanns liksom som en yrkesstolthet. Och jag tänker ju osökt ibland när man reser utomlands och det... Det var ju väldigt mycket manliga kypare för. Kvinnor var ju inte riktigt lika vanligt förekommande. Det var ju ett mer, liksom, mer mansdominerat yrke än vad det är idag. Mm. Och det var liksom den här, jag kommer ihåg det, de här jackorna med revärer på. Det var liksom, det var lite ordning och reda liksom. Mm. Och det var framförallt någonting som ansågs ändå vara... Alltså, jag kommer ihåg när jag bara jobbade, pappa, vad ska du jobba på krogen? Det är väl inget riktigt jobb. Mm. Mm. Och han var väl lite så här, man hade väl ändå en syn, men det är väl alla de här, så här lågstatusyrke har det ju alltid varit. Ja. Men känslan som jag fick som då, jag var ju typ, var jag när jag flyttade då kanske 20. Det var ju liksom att oj, liksom, det var roligt och trevligt, och jag gillar väl att springa och passa upp på folk, så att mig passade det ju bra, men det var liksom inte, nej, jag tyckte det var bra. Nej. Så var det ju bättre betalt för det också.
Ja, var det det? Var det
precis,
det?
För vi pratade lite om det här med insättning. Mm. Hur funkade det? Ungefär.
Ja, men det var ju att du kunde ju liksom, det var ju prestation mot prestation. Ju mer du sålde, ju mer fick du lön. Och det var ju ett system, när jag var liten, innan jag började jobba på krogen, alltså verkligen förr i tiden. Jag jobbade ju med de här riktiga gamla skolans, de som hade jobbat, de som kanske är födda på 40-50-talet. De var ju gamla när jag började, tyckte man. Där var det ju liksom, där hade man ju smörgåsnissar och man hade nissar. Och det fanns ju, alla gjorde ju, ingen gjorde allt, utan alla gjorde varsin sak. En stod och bevakade spritkassan och en gjorde sig så. Men det här med insättning, det var ju grundat direkt på vad du sålde. Och när man gick på krogen när jag var liten, då la man ju på, då sa, kommer jag ihåg, farfar sa, ja, och så ska det ju vara, ja, det är ju serviceavgiften och sen så dricks, va. Och då var ju serviceavgiften, var väl, jag tror det var så här 13%, och det var ju kyparns lön. Precis samma system som jag tror man kör mycket med i USA än idag. Och allting du gav utöver det var ju då också dricks utöver, för serviceavgiften var ju själva lön. Så om någonting kostar 100 spänn på notan, så kostade det egentligen 113 kronor.
Men
och det visste man.
Ja, framgick det tydligt på menyn, så att om jag liksom skulle ha en sköter med lefska där. Så,
nej, det var så. Mm. Det var så. Men det här var ju fram till 80 någon gång där, så. 80.
Mm. Plötsligt blev allt mycket billigare på krogen.
Ja, det är, nej, men precis, så priset på menyn plus serviceavgift.
Ja,
så dricks var ju någonting som man gav utöver serviceavgiften.
Mm. När du började, var det väldigt vanligt med dricks? Märkte du att det blev mer eller mindre? Eller har det alltid varit samma nivå ungefär?
Ja, så det beror väl lite grann på. Det beror ju på var man jobbar och så vidare. Och inställningen var ju också att när man tog bort det här systemet som var, då var det plötsligt så att många tyckte att dricks ingår. Men dricks är ju någonting som man ger som en liten gåva till den som har servat den. Det är ju ingenting som man är kopplat till lönen. Och det har det ju alltid varit. Man ger mer än vad man behöver för att man är nöjd med servicen. Det är ju så här en gammal... Ja, men som att man tippar hotellportiärer och så här, och så tippar man på krogen. Men då när man tog bort det systemet, då var det plötsligt, då dök ju dricksen rakt ner. För då var det stora skriverier i tidningar. De har tagit bort dricksen på krogen, stod det.
Jaha.
Ja, de har tagit bort dricksen. Ja, och vi bara, nej. Alltså nej, man har ändrat lönesystemet på krogen hade man gjort. Men det blev att man tog bort dricksen. Men det har väl, tycker jag ändå, det tycker jag fortfarande är att folk generellt när de är nöjda, att det är fortfarande, det är ungefär samma nivå. Men det var ju bättre på det sent glada 80-talet.
Mm.
Då var det ju...
Allt var bättre ju. På det sent glada 80-talet.
Ja, men allt var ju bättre förr, det vet man när man är så gammal som jag. Allt var ju bättre förr. Jag har ju kommit till den åldern.
Ja, jag hör dig.
Du är inte riktigt där än, men så...
Har du någon sån här liksom skön story eller något som visar på att det var skillnad då och nu? Som du skulle vilja bygga på?
Ja, jätterolig kom jag faktiskt på. Jag kom på den nu. Jag har faktiskt inte tänkt ut det här innan, fast du... det var så här. Jag jobbade på Grands Veranda i Stockholm, eminenta Grand Hotel, extra. Gick på insättning, jobbade lunch. Jättetrevligt. Det här var ju ändå så sent. De gick på insättning så sent. Många behöll ju det där systemet en bit. Så det var ju på tidigt 90-tal skulle jag säga. Mm. Jobbade mest lunch, ibland kväll. Och där var det ju fortfarande den här extremt starka hierarkin av hovmästare, smörgåsnissar och så vidare. Och spritkassörska, eller som vi också säger, spritsubba. Mm. Som jag sa till Jesper någon gång. Spritsubba låter fruktansvärt och är ju väldigt raljant att säga. Jag vet, fult ord. Men det finns av en anledning. Jag har träffat jättemånga sådana.
Ja.
Och jag vet varför de kallas för subbor.
Varför kallas du för det, Jesper?
Ja,
nej, men det var ju, de var ju liksom krögarens kontrollfunktion mot de tjuvaktiga servitörerna. Mm. Så att du vet, du går till spritkassörskan då och med en lapp från kassan där det står att du ska ha en öl. Har du inte lappen med dig, då blir det ingen jävla öl, va? Så var det. Mm. Och så var du ju även i köket, och du lämnade ju bongar, va? Ordet bong är ju den här lilla lappen med maten på. På den tiden kom den ur kassan och så gick man och lämnade in den i köket. Det kom inte upp i någon modern skrivare liksom. Mm. Och fick du, det var ett kvitto, du liksom gav ett kvitto och så fick du det du skulle ha till din gäst. Liksom. Men då i alla fall så var jag på, jobbade jag på Grand och det var lunch. Och någon av våra lite eminenta, det var ju väldigt mycket eminenta gäster som hängde där. Önskade sig mitt under lunchen, jag skulle så gärna vilja ha en skiva kokt skinka. Och jag var lösningsfokuserad som fan. Och då var det ett kök, det var ett litet kök där nere. Hovmästaren är inte där. Martin, äldre spanjor, jättevresig, sur, arg mest hela tiden, förutom mot gästerna. Jättetråkig attityd rent allmänt. Han är inte där, men jag vet att han har nycklarna i liksom hovpulpeten. Så jag snabb som fan, fram, tar nyckeln. Springer ner för trappan och sen bort i en korridor där jag vet att den här frukostkylen är. Öppnar, hittar skinkan, springer förbi när, vad han nu hette, också tyskt namn. Günther Pünter, nej jag vet inte, men han hette någonting som var då head chef på hela Grand Hotel. Det är fullständigt, alltså han får ett vad gör du? Går du med nycklarna i frukostkylen? Och jag bara, ja, gästen vill ha skinka.
Ja,
gästen ville ha lite kokt skinka liksom. Nej, jag tror jag frågade vad jag skulle ta betalt. Fullständigt. Alltså jag fick i princip nästan sparken för att jag hade liksom tagit ett eget beslut att hämta en skiva kokt skinka i frukostkylen. Och vad gjorde jag? Som sagt, var ju inte den som väckte ner mig. Så jag menar, du är helt jävla dum i huvudet. Liksom. Gästen ville ha skinka. Jag hämtar nyckeln. Hovmästaren var inte där. Jag löser det snabbt. Och, ska vi inte vara här för att göra nöjda gäster? Han fortsatte vråla.
Mm.
Och sen så fortsatte det. Sen började han så att säga försökte mobba mig. För jag var ju ganska ung. Men det gick inte jättebra för honom.
Nej. Nej. Vad bra, vad skönt.
Men det var en liten skiva skinka från förr helt enkelt. Ja, det var ett väldigt
kan vara livsfarligt.
Problem, ja,
skitfarligt. Ja. Alltså någon kan ju bli arg. Han kanske trodde jag var hungrig så jag äter skinkan själv.
Rimligt att du går till kylen och öppnar och äter lite direkt.
Och det vore ju synd för familjen Wallenberg att de skulle gå miste om en hel skiva skinka. Ja,
den spritsubban där, var det så att det var lite funktionen för att annars så söp folket ner sig som jobbade? Var det fylla på arbetstid?
Ja, alltså det var väl liksom, jag vet inte. Det finns ju jättemycket stories om spritsubbor som stod och mätte in sprit. Så att när man liksom beställde en fyra så fick man bara en 3,5. Och när man hade sålt liksom 8 stycken, då hade de mätt in en 4. Som de själva kunde dricka upp. Alltså det fanns ju massa sådana här. Ja, mycket sånt där. Det var ju mycket, men det är ju så här. Krogbranschen har ju, som jag brukar säga, ett välförtjänt dåligt rykte. Mm. Både när det gäller personal, rövare, banditer och även krögare. Mm. Och det är så roligt med de här gamla. För förr var det ju liksom, det var ju så här hillbilly-land liksom. Mm. Alltså kan ni köra en hel programserie på liksom hur folk har gjort för att tillskansa sig extra förmåner liksom. Mm. Så att det är nog, och då är det åt båda håll, då är det både personalen och krögarna.
Toppen. Nathalie Nilsson, stort tack för att du ville vara med.
Tack. Ja. Tack för att jag fick vara med. Ja. Love you guys.
Vi ses imorgon på jobbet, pigga och fräscha.
Det gör vi.
Jajamän. Toppen.
Tack.
Tack så jättemycket.
Hej då.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, var kanske inte bättre för.
Jo, men Grand Hotel är ju en sån arbetsplats som har slitit ut en och annan
Servitris och servitör.
Ja, jag kan tänka mig. För det här idag är ju ingen som höjer på ögonbrynen om du går in i liksom frukostkylen och tar en skiva skinka för att ge en gäst. Och framförallt så behöver du inte sno en nyckel av en hovmästare som är på rökpaus. Liksom.
Nej, men det har väl blivit mindre dramatiskt. Jag menar, vi har ju alla sett den här Vår bästa tid, eller vad heter serien? På
Tiden nu.
Mm. Ja, något sånt. Va? Och de driver den här krogen som heter...
Det är ju någonting... Alltså... Den är liknande Alexandra, den heter ju någonting, något kvinnonamn.
Något kvinnonamn.
Ja, men precis.
Och där har du ju en spritsubba som sitter och delar ut. Den är lite kul faktiskt, om man inte har sett den, jobbar i branschen eller tänker jobba i branschen, se den. För det är lite kul att se hur det var för.
Det är en väldigt, väldigt bra serie. Mm.
Jag har inte sett den.
Nej
men den är fantastisk.
Rekommenderas verkligen. Den är jättebra.
Den enda kultur jag införsuper, det är Hänt på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd.
Det är som en rundgång på något sätt. Nej, men det som var intressant var att höra, som hon berättade om de här tyskarna som kom. De kom ju på 50-talet.
Mm.
Och de landade oftast på Sara-koncernen, lite större sådana koncerner. Så gjorde de om hela deras... liksom, deras sätt att jobba i köket framförallt. Jag menar, du hade ju Byttan i Kalmar, Gillet i Uppsala, Reisen i Stockholm. Det var ju bara så här Sara-krogar, och det var bara tyskar i köket längst upp i hierarkin där.
Kan vi förklara vad Sara-krogar är för de som inte har upplevt Sara-krogar?
Sara-koncernen, det var en koncern med restauranger över hela Sverige.
Mm.
Ungefär som Scandic eller motsvarande.
Ja, okej.
Och de rekryterade en jävla massa folk. Och efter kriget så fort det infördes värnplikt i Tyskland så försvann alla kockar från Tyskland. Det var ju på dagen liksom, när de efter kriget bara, nu är det dags att bygga upp Wehrmacht igen. Tack ska du ha, hej då, tja. Och de två länder i världen som rekryterade mest tyska kockar var Sverige och Australien.
Jaha, okej.
Häftigt.
Det var liksom... så långt bort det bara gick, eller bara över sunden liksom.
Jag vill ha nära till min oma. Därför så fick vi faktiskt en väldigt fin uppgradering av vår... Deras grundinställning var så här: Schultz, kom här! Ja, kommer Schultz in. Du har ett stort isblock framför dig. Ja, se till att förvandla den till en svan, tack. Ja.
Men det är lite så.
Det skulle man kunna. Det var bara liksom, det skulle ta en max en timme så skulle det där vara en svan som du skulle kunna lägga upp lite rangerade skaldjur på. Så försök att få till det då.
Ja, precis.
Så tyskarna har i stort sett byggt lite av den svenska restaurangkulturen.
Absolut, liksom, och skalat upp den. Och sen så kom ju fransmännen med sina korslagda haricots verts.
Ja, men verkligen.
Och sen kom italienarna och pizzerian.
Och då gick svenska befolkningen upp med genomsnitt 7 kilo.
Ja,
Sen kom finnarna och morotslåda.
Men alltså, väldigt intressant att höra att det var... Det är intressant att höra att tyskarna gjorde Sveriges restaurangkultur till vad den idag är.
Verkligen.
Det är...
De flesta hovtraktörer var ju tyska. Jag tänker Werner Vögele och så vidare som hamnade inom... Han hamnade på Operakällan, va? Så var det i kungens kök.
Tore Wretman fick kliva åt sidan helt enkelt.
Han fick ta sin parish under armen. Och
ja, precis.
Ja, men Tore Wretmans gastronomiska arv är ju fantastiskt.
Ja.
När, jag är lite dåligt insatt på just Tore Wretman. Mm. När var han aktiv?
Mitten på 50-talet.
Jag har dålig koll faktiskt.
Ja, men framförallt skärgårds Wretman som gjorde mycket. Han var ju ute på en ö i skärgården. Och gjorde rätter ändå för den här, bland annat en fisk- och skaldjursgryta och lite sånt där härligt. Det var 50-tal, vet jag.
Ja, men sen byggde han ju upp den här koncernen som togs över. Jag tror att det är Nobisgruppen idag.
Ja.
Med Rish och Caféet och Nobis och massa ställen.
Ja, fast nu är ju Rish då svenska brasserier.
Ja, det är, man ligger runt va?
Väldigt mycket.
Det är lite som att man skickar runt krogarna till liksom olika.
Ja, men, och jag kommer ihåg det här så väldigt, väldigt väl när familjen Catenacci skulle ta över det här krogimperiet som var Tore Wretmans. Och det var så här, det är ju katastrof. Jag tror att det första som ingick i köpet var en gigantisk tavla på Operakällan som jag vet inte om det var, ja det var ju någon känd svensk sådär, konstnär, jag vet inte om det var en son eller vad det var, om det var en dardel. Hur som helst, och alla bara såhär, nej det går inte. Klart att det går. Det var ju bra som helst. Det var lite häftigt. Det var ju en av de här första stora transaktionerna i krogsverige som var så här, från det gamla till det nya, tänker jag.
Körde de typ såhär Vesuvio och Big Mac på...
Ja.
Är det någon som har en skön historia på ämnet krogbranschen förr? Kanske någonting som har förberetts av historier som har blivit inskickade på Hänt på restaurang och sedermera redaktoriellt utvalda av Jesper Borgenstrand för att sedan bli förmedlade till antingen Henrik Olsen, Charlie Petrelius eller Jens Frithiofsson.
Vad kul att du frågar. Ja, men jag sitter faktiskt som av en händelse med en story framför mig.
Vad kul.
Ja, det är helt galet. Men det här är en liten intressant story som har en historisk förankring. Den är inskickad av Dan Andersson. Tack så mycket. Ja, Dan uttrycker sig på följande sätt. Jag var inte där själv på den tiden, men på Stadshotellet i Skellefteå fick man bara köpa alkohol om man köpte mat. Då det fanns tydligen en falukorvssmörgås gjord i trä som gick in och ut från köket. Mm. Så kan det vara.
Det här vet jag att det har förekommit. Inte bara, var det Borlänge eller?
Skellefteå.
Skellefteå. Typ samma sak.
Ja, precis. Nej, men det här förekom också på ställen där jag har jobbat. Det är långt före min tid. Ja. Men du fick bara dricka alkohol vid beställning av mat.
Absolut, och det var ju en klassiker att ha en macka som gick in och ut. Jag tror inte ens att du betalade för mackan, men det var bara liksom om myndigheterna var där och kollade. Så du
symboliskt.
Väldigt symboliskt. Ja,
precis.
Men en annan så här klassisk grej som var väldigt poppis förr i tiden och som till och med fanns kvar när jag började inom branschen var ju det här med rökning, framförallt av personal.
Mm.
Ja.
Bland annat rökning i köket, rökning bakom baren.
Ja, just det.
Rökning skulle bara sjunga om. Min kära far till exempel, han hade en av sina absoluta favoritkrogar här i Stockholm som han besökte ganska flitigt där 80-talet, tidigt 90-tal. Och där fröken bartender satt ju då bakom baren med en bok och kedjerökte.
Mm.
Och när det kom in en gäst liksom, så, ja men vad vill du ha? Mm. Jag skulle vilja ha en öl bara, absolut. Tog en stort blås, la cigaretten åt sidan och gick och tappade en bärs. Ja, och sen så skrev man upp liksom, Rickard var här, och så gör man en streck, tog en bärs.
Ja. Mm. Det är lite som någon typ av så här Amelie från Montmartre karikatyr liksom,
ja,
som
precis.
Sitter där.
Ja, eller Gittan. Jag vet inte, kan vara en annan Gula Blend liksom. Ja. Inte alls riktigt lika fint.
Jag saknar ju det när rökningen tog slut. Jag är faktiskt så pass gammal så jag jobbar ju på krogen när man fick röka och så. Mm. När gäster tar upp en cigarett och man står i baren och liksom utan att avbryta det man håller på med tar fram en tändare och tänder den åt gästen.
Ja, herregud.
Super cool.
Ja. Ja. Verkligen.
Super.
Det talar ju emot det annars kända begreppet att en man inte kan göra en sak eller mer än en sak.
Nej, precis. Och på restaurangerna så var det ju liksom, vill du sitta i den rökfria avdelningen? Ja, då var det liksom så här fyra bord längst in i lokalen, för där fanns någon form av ventilation. Mm. Och resten av lokalen fick du röka mycket du ville i.
Ja, och det där kunde ju se olika ut på olika ställen. Jag minns att de första ställena jag jobbade på, då var det bara en osynlig linje genom hela matsalen som sa, den här sidan röker du på, den här sidan röker du inte på. Mm. Och då kunde du ju sitta på ett okoronasäkert sätt och blossa 30 cig samtidigt, medan liksom 25 centimeter därifrån så sitter lilla Kevin med C och liksom försöker tugga i sig glass. Mm. Det är hav av rök.
Ah, är det han som är brorsa till Månstråle? Ja, men det här kommer man ihåg själv. Man satt och käkade, jag tror jag berättade vid ett tillfälle. Du vet, man har en trevlig lunch eller middag och inga, det är ju ingen som är synkade. Man får nästan röka mellan rätterna. Så här.
Men jag menar, det gjorde jag.
Ja, visst. Men du sitter mitt i din varmrätt och så blåser det på från båda håll. Liksom. Då har de precis avslutat sin varmrätt.
Ja.
Jag menar, det var en ren jävla plåga om jag ska vara ärlig.
Ja, så det var inte skitkul. Röda ögon,
men, liksom. var det så? Alltså, man reagerar ju inte på samma sätt på det.
Du kunde ju inte det.
Nej.
Det var inte, då skulle du för fan skälla ut varannan person inne på krogen. Liksom. Du kan ju så här, kollektivt sluta röka. Ska man få ett asgarv?
Går in där bara smäller upp dörren. Ursäkta, kan ni sluta röka?
Jag är lite känslig här, va?
Mm. Men det känns som alla rökte förr.
Fanns det, förlåt att jag bryter det, Henke. Fanns det rökfria krogar tidigare?
Nej.
Inte som jag gick på.
Jag vet att det här var innan det generella rökförbudet kom, där du inte fick röka inomhus längre.
Ja, nej, du fick röka
då
precis.
Då var det en sån bar på Biblioteksgatan, tror jag, som skulle göra något försök, någon ny klubb som skulle göra rökfritt. Och på deras typ kändisfest så kom det typ 3 pers, för de enda kända som inte rökte typ. Så det liksom, det dog ut lite av sig själv. Det gick inte.
Nej, vad tragiskt att vara rökfri kändis.
Nej, men det gick liksom inte. Det bara funkade inte. Den stora massan rökte av de som gick på krogen.
Ja, vi ska gå på den här restaurangen Lilla Sjöjungfrun.
En fråga. När försvann röka inomhus?
Det 2003, 2004... Nej, 2005 va?
Jag kommer ihåg när jag växte upp så var ju min kära mor och far rökte. Och då kommer man ihåg att efter desserten så tog de in kaffe och båda kedjerökte.
Visst, kedjerökte.
Ja, men det var ju en del av uppväxten liksom. Ja. Det var ingenting man reagerade på överhuvudtaget. Nej. Det enda som jag har varit med om där som förändrade hela mitt liv var när du får inte längre röka på uteserveringar.
Nej, just det.
När den bomben slog ner i Sverige.
Ja, men det är ju nyss ju.
Ja, det var 2-3 år sedan va?
Ja, jag kan säga exakt när det var, för att det var då som jag slutade röka.
Ja, precis.
Ja, just det.
Så det är 2,5 år sedan.
Men jag menar, det här livet innan, när det var rökning precis överallt, krogen förr i tiden. Mm. Jag menar, för mig känns det som att det var en större del av min krogrelation än vad det är idag. Men man hade ju blivit totalt förvirrad om man hade plötsligt hamnat och gjort en tidsresa.
Ja,
och bara hamnat i matsalen. Och precis. Det är bara, man får skära sig fram. Ja. Jag kommer ihåg när jag pratar med personal på din tidigare arbetsgivares restaurang, vi kallar det Sturehov. Ja. Jag pratade med bargänget där och de sa, vi är så jävla glada för det här med rökförbudet.
Ja.
Jag menar, de stod ju liksom dag ut och dag in och bara fick lungcancer.
Mm. Och du kunde ju inte återanvända en arbetskorta eller brallor för den delen.
Nej.
Det var helt omöjligt.
Galet.
Hörrni, jag tänkte att vi skulle göra historia i Hänt på restaurangpodden.
Ja,
det har vi gjort ett par gånger tidigare under den här säsongen. Mm. Vi har bland annat ringt ett telefonsamtal för första gången. Mm. Vi har bland annat kört ett dubbelavsnitt för första gången.
Ja.
Jag tänker kombinera de här två. Jag tänker ringa upp en andra person.
Oj, oj, oj! Fy fan, är du helt säker?
Här får du lite fyrverkerier.
Oj, tack så mycket. Gud vad kul. Vi pratade med Nathalie Nilsson tidigare, som är en av mina favoritpersoner i hela världen. Nu ska vi ringa upp en hemlig person som faktiskt är min favoritkvinna i hela världen.
Oj!
Hallå?
Hej mamma!
Yay!
Hej!
Hej! Hej! Ja, vad kul!
Vad roligt!
Hej på er!
Hej!
Hey.
Vad är du för kul?
Ja. Det är omväxlande curling och hockey.
Jaha! Då spelar du båda sporterna samtidigt?
Kolla på OS.
Jaha!
Multitasking.
Okej. Okay.
Jag är mamma.
Ja, precis. Jag är inte bara mamma, jag är också professionell curlingspelare. Mm. Ja.
Vi sitter och pratar om krogbranschen förr. Och du har ju jobbat i krogen förr.
Jag har ju det. Jättemycket förr.
Ja.
väldigt länge sedan.
När tror du att du skulle kunna pinpointa ungefär när du började jobba på krogen?
1973.
Ja,
okej. Okay.
Det var då gick jag på krogen första gången. Som 4-åring.
Ja, jag skämtar inte.
Okej,
säg
någon
år. Nej, 73 eller 74 kanske. Ja. Jag kan inte säga det riktigt.
Vad roligt. Vad gjorde du då?
Då var jag, gjorde jag ju faktiskt debut på nattöppna röda rummet på Norra Bantorget.
Mm. Fan vad kul.
I disken. Ja, det var kul.
Röda rummet, jag känner man igen.
Ja. Finns det kvar?
Ja, man hade röda händer. Mm. Jag tror inte att det finns kvar.
Nej, vart låg det?
Nej. Det låg på Norra Bantorget.
Okej, okay, dålig koll.
Det området var ju lite sådär...
Shady.
Det var lite obskyrt kan man säga. Ja. Och jag jobbade på nätterna. Ja. Det fick man kanske inte heller göra. Och inte betalade man kanske jättemycket skatt heller.
Men vi var inne på det, att det var bättre förr. Liksom. Det
beror på hur man ser det faktiskt.
Men
det var disken till en början. Ja.
Vi satt och pratade om en grej innan. Nu vet jag inte riktigt när det här försvann eller inte. Utan då när man behövde köpa mat för att få köpa alkohol.
Ja, nu, det var faktiskt före min tid, så jävla gammal
är jag. Det visade sig att det var Gustav Vasa som införde det här.
Men var inte det ihop med motboken?
Ja, det kan det vara.
Jo, men det var efter 45. Motboken också.
Precis. Ni får tänka på att min mamma är 42.
Ja.
Ja, 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 självklart, typ. Självklart.
Och nu kommer det en relevant frågeställning. Vad röker du för något?
Vad jag röker?
Är det en gula bländ?
Är det en gula bländ?
Nej, vi har snackat lite skit om rökning på krogen innan. Det var därför de skrattade.
Ja,
när de
vem har inte suttit på en drickaback på kajen?
Precis, exakt.
Ja. Men var du en sån cool bartender som stod i baren och rökte?
Ja, men det har jag väl gjort någon gång. Men det var ju lite senare i karriären då.
När man slutade bry sig.
Det gjorde man ju innan det var totalförbud.
Men berätta.
Det var väl inte så lämpligt.
Är du uppvuxen i Stockholm eller flyttade du till Stockholm och tog jobbet där som första jobb typ?
Nej, jag är uppvuxen i Stockholm. Min pappa körde taxi och fikade ju där på nätterna såklart. Som alla taxigubbar gjorde.
Just det.
Och sen så tyckte jag då att kan inte du fixa ett jobb åt mig? Och då gjorde han det. Det var lite så det gick till. Och det på 70-talet då fick man ju jobb alltså. Det var ju liksom inga problem och för mig passade ju det jättebra. Jag kunde ju gå in och jobba lördag, fredag, lördag och ha lite pengar i lönekuvertet.
Visst.
Vad var de 10 spänn i timmen?
Vad var de hetaste ställen som du minns från där mitten på 70-talet i Stockholm?
Det beror lite på vilka man hängde med. Det är ju lite så. Det var väl Fattighuset var man på.
Jaha. Du får utveckla.
Låter som Södermalm.
Nej, Fattighuset låg uppe på Norrmalm.
Oh, se där.
Där började man ju liksom glatt på skolfester. Mm. Och sen var man väl där och hängde sen på disco. För där kunde man liksom snacka in sig fastän man inte var tillräckligt gammal.
Smart.
Men det har alltid varit
Det var kanske lite lättare för mig och mina gelika. Mm. Vi hade lite lättare att ta oss in än vad killarna hade. För de var ju liksom bara en halv meter höga.
Ja, just det. Och i målbrottet.
Men jag tänkte fråga det. Vad är största skillnaden från liksom, om vi ska säga mitten på 70-talet till mitten på 80-talet och hur restaurang Sverige ser ut idag?
Ja, det var ju definitivt mer överservering tycker jag.
Det var så.
Det här är ju magiskt. Allt var bättre.
Ja, men det kan man ju säga. Vi hade ju men alltså folk var inte lika aggressiva. Det var inte lika mycket jag upplevde inte att det var lika mycket bråk.
Nej.
Utan de som var lite överförfriskade de satt väl och sov i ett hörn och där fick de väl sitta tills de hade liksom pigga på så kunde ragla hem.
Ja, det var så. Man sköt på dem tills de vek sig.
Ja. Ja, men lite så kanske. Nej men alltså, det var klart det fanns ju busar och så då också men jag upplever inte, eller så har man någon slags rosenskimrande kant på minnena. Mm. Men jag kan inte komma ihåg att det var liksom sådana här otrevliga liksom pundar och sådana som drog runt så mycket. Nej. Däremot var det ju väldigt mycket före MeToo kan jag säga. Man fick ju stå ut med väldigt mycket som ung tjej.
Det måste ju ha varit en helt annorlunda arbetsmiljö.
Ja, men det var ju. Jag menar, men tänk att jag var ju väldigt ung. Nu hade jag väldigt mycket skinn på näsan i och för sig redan då. Men man blev ju tafsad på hela tiden. Alltså. Mm. Det var ju liksom ingen snack om saken. Nej. Skamliga förslag, det hörde ju liksom till vardagen.
Ja, det var så.
Vad ska du göra ikväll då när du har gått av, lilla gumman? Ja, det.
Nu dök det upp en minnesbild i mitt huvud här. Nej, men jag tänker, det där existerar garanterat även idag. Men jag tror att man har lättare att åka fast eller att det finns liksom en...
Ja, det tror jag. Sen idag tror jag också. Mindre
tolerans och mera öppenhet och transparens. Mm. Vilket är
man
magiskt.
Man vågar inte alltid säga någonting heller.
Nej,
alltså, när man är 15 år och liksom okysst i princip.
Mm.
Och så kommer det händer och trevar. Och kort kjol skulle man ju ha dessutom när man serverar. Alltså, nu serverade ju inte jag så mycket då. Jag fick ju plocka disk då, men... Skulle man vara ute i restaurangen så skulle man ha kort kjol.
Mm.
Punkt slut.
Mm. Men för något år sedan så skrev vi ut någon historia på Hänt på restaurang. Mm. Och då hade det att göra med när jag jobbade tillsammans med dig en gång i tiden. Och det var en sån ful gubbe. Det här var alltså, vad blir det, slutet 90-tal, tidigt 2000. Som tallade på en av servitriserna som var minderårig. Och du nitar på den här gubben.
Japp. Yep.
Mm. Det är många som inte tror att det har hänt.
Ja, nej, men det kan de ju tro, men det gjorde jag ju.
Ja, men precis.
Det var ut och åkte han så stod härliga till om det. Och hon var ju lika ung som jag när jag började. Mm. Jag menar, man ger sig inte på unga flickor liksom, på det viset. Här... Det var fruktansvärt. Och hans polare satt där liksom, och flina. Mm. Tills han åkte på stryk, då började han be om ursäkt.
Var det här i Stockholm på något ställe, eller?
Nej, det var på en liten krog i Dalarna.
Ja, vad härligt. Ja.
Jag har en liten snabb fråga. Vad åt man på mitten på 70-talet och 80-talet där på krogen?
Ja, alltså där jag jobbade själv här, där var det liksom riktig husmanskost. Mm. Men om man gick ut och käkade med kompisarna, det började första pizzerina kom ju där. Mm. Det var ju liksom exotiskt. Då käkade man ju pizza. Annars var det väl plankstek.
Mm. Underbart.
Det var väl liksom top notch.
Ja, var det så?
Ja.
Restaurang Amiralen på Djurgården.
Nej, men vi var väl mest i Gamla stan och hängde. Mm. Där käkade man ju.
Plankstek och pizza. Det var...
Plankstek och pizza var det ju som gällde liksom, om man var ute.
Fantastiskt.
Mm. Annars var det kepsgrillen.
Kepsgrillen, det låter som någonting som låg i Klara kvarteren.
Nej, ser du, för den låg vid hovet.
Vid hovet?
Kepsgrillen.
Ja, det var de första som gjorde tunnbrödsrull i stan.
Jaha, jädra.
Äntligen lite restaurangkultur i det här programmet.
Eller hur? Ja. Eller hur? Ja, ja. Ni behöver intervjua flera gråa.
Ja. Det tror jag med. Mamma,
ja.
Tack så jättemycket för att du ville vara med i programmet.
Ja, men tack själv. Mm. Vad jätteroligt att höra.
Jag bjuder på ett glas vin någon dag för, som tack.
Det gör vi alla.
Ja, jättetrevligt. Kul att prata med dig.
Mm, toppen.
Ja. Hej, hej.
Tack så mycket. Tack, pojkarna. Hej,
hej. Hej, hej. Hej då.
Härliga Lena Borgenström.
Ja.
Du sitter med ett papper där, Charlie P.C. För de ja. Som inte har visuell bekräftelse.
Ja, precis. När vi bestämde oss för att göra det här avsnittet, restaurang nu och förr, så tänkte jag att jag ska göra mig lite påläst på det här temat. Men jag som är historieintresserad kanske stod det ett steg för långt. För jag har nämligen gjort en lista på världens äldsta maträtter.
Oh,
mm-hmm.
Vad kul!
Okej.
Okay. Ja, som en liten kul grej. Historia tycker jag är väldigt spännande. Så liksom, man kunde gå tillbaka till 70-talet eller så kunde man trilla bakåt 3000 år.
Ja.
Och jag gick tillbaka 3000 år.
Och då är det lunchmeny.
Ja. Och då är det människa står på menyn.
Ja, men precis. Så jag har gjort en så här härlig topp 10.
Mm.
10 av världens äldsta maträtter. Och jag strök den här liksom, kött över eld som är liksom 140 000 år gammal.
Den är fortfarande aktuell.
Ja, den är på frammarsch igen.
Ja, precis. Men jag tänkte 10 stycken maträtter som man fortfarande äter idag. Och jag använder också maträtter inom parentes. För några av de här kanske inte riktigt räknas som maträtter. Okay. Men jag tyckte att de var spännande i alla fall. Mm. Är ni redo?
Ja, jajamensan.
Verkligen.
Ska vi göra, jag tänkte på ett kul tillägg.
Mm.
Till varje grej ska vi diskutera, kan det här flyga på krogen idag?
Ja, några av de här är inte den debatten, för de nej, finns på nej. Krogen idag.
då ber jag mig ursäkt att jag avbröt.
Hamburgare.
Nummer 10. En rätt från Romarriket ungefär 500 BC, alltså före Kristus. Så den är alltså 2500 år gammal. Det är focaccia.
Focaccia som är så gott.
Ja. Det är vi glada för.
Focaccia den är 2500 och man tror också att det här är förmaken till pizza.
Ja.
Så focaccia är anledningen till att vi idag kan avnjuta en Vesuvio på vägkrogen.
Mm. Fantastiskt. Ja. Kan vi alla vara överens om att vi älskar focaccia?
Jag älskar focaccia. Det finns ju en sån focaccia pizza i Sicilien som är traditionell i området.
Mm.
Typ fintiane tror jag att det vill heta.
Okay.
Vi hoppar till plats nummer 9. Det är en maträtt som jag inte riktigt känner till, men någon av er kanske gör. Den heter pilaf.
Risrätt.
Ja, precis. Pilafris.
Mm.
1000 före Kristus.
I Asien någonstans.
För att läsa innantill från min papper så har jag skrivit orientalisk maträtt.
Bra research.
Ja, men det är väl inte typ russin i?
Jo, men sultaner och lite sådär. Rispilaf.
Ja, det stod orientalisk maträtt.
Men jag menar, det här känns ju så magiskt. För det är ju råvarumässigt självklart att de har odlat ris i så 1000 år. Tusentals år.
Nummer 8 på den här listan är en som jag faktiskt fick en chock när jag läste. Men jag tycker att det är fantastiskt. Nummer 8 är nämligen cheesecake.
Va?
Va?
Skojar cheesecake 2000 år före Kristus.
Nej.
Den här kommer alltså från ön Samos i Grekland.
Ja.
Och man har också hittat bevis att på de första olympiska spelen år 776 BC, så hade man cheesecake som liksom boost för de som var med i olympiaden.
Fan vad
de
mäktigt!
De var cheesecake-dopade!
Så, älskar det!
Så 2000 år före Kristus så höll man på med cheesecake. Jag tror inte att de hade så här raspberry Kool-Aid på cheesecake.
Vad körde de Digestive-cakes
i botten? Jag skulle svårt att tro det.
Digestive är världens äldsta varumärke.
Precis. Nej, men cheesecake har alltså funnits så pass länge. Och wow. Det hade man som boost för de gamla olympiaderna.
Mäktigt.
Ja. Nummer 7 på listan. En som kanske inte förvånar allt för många, men det är nämligen curry. Ah. En curry. Mm. Curry. 2600 år före Kristus så började folk i Indien trycka ut curry.
Ah.
Och det är vi väldigt glada för.
Verkligen.
Det gör de ju fortfarande. Så att...
ja.
Och det är dagens lunch i 4000 år.
Precis. Nummer 6 på listan. Den här jäveln kan man inte tänka sig, men så är det faktiskt. Pannkakor.
Ja, men det känns
ja, det är rimligt. Jag menar, om du bara, vad är det man gör? Man tar lite vetemjöl, man tar lite mjölk och man tar det är inte så det är klart. Och lite värme.
Ja, ungefär vad blir det? 5500 år har pannkakor funnits i på planeten jorden. Och det är gott med lite sylt och grädde.
Ja, men jag tänker så här, hur har man, förlåt att jag vill inte göra en lång grej av det här, men idag så är det ju jävligt viktigt att ha en bra så här pannkaksjärn och lajd och så här.
Ja.
Men vad gjorde man för 5000 år sedan?
Jag tror så här att
på en sten.
Jag tror att det är någon som liksom har råkat mjölka en ko ner i mjölsäcken med, alltså inte med flit, och sen så är det någon som blir så förbannad som kastar ägg på den och försöker spruta salt i ögat på den lite grann bara.
Okay.
Och sen vevas det där ihop och sen så
För folk som håller på med historia ska man inte lyssna på Henke.
Nej, men det är så jag tror.
Ja, okay. Mycket möjligt, kanske. Är det någon som känner till tamales?
Ja.
Hot tamales.
Hot tamales, mexikansk maträtt gjort på majs, deg och lite kött och
chili. Det här kan
vara
gammalt. Det här kan vara
7000 år gammal.
Steken.
Jag har faktiskt aldrig käkat tamales.
Vadå, men... är det de man rullar in i någon jävla blad, Janne?
Nej, utan det är degklump på majsmjöl och som man fyller med lite kött och chili och så.
Oftast väldigt spicy.
Jensa gick väl typ i högstadiet när det kom.
Mm. Så det där var...
Håller du på att starta en ny stand-up-karriär?
Ja.
Nummer 4 på listan. Den här, ni jävla. Tycker ni om snacks, grabbar?
Ja, älskar.
Ja,
verkligen.
Snacks är bra. Då kan jag säga att det finns ett snacks som är, alltså vad blir det? 6700 år gammalt.
Och jag gissar.
4700 år.
Gissa.
Ja.
Rostad majs.
Tyvärr inte, men du är bra nära. Det är popcorn.
Ja, det är popcorn.
Ja, men det är rostad majs.
Nej.
För det var på en utgrävning för ungefär 3 år sedan så hittade man alltså rester från just popcorn som daterades 7000 år.
Det är galet länge sedan.
Ja, det är helt absurt. Men jävlar vad gott.
Ja.
Man kan ju tänka sig att Jesus på sista måltiden avslutade med en skål med popcorn.
Kan jag få lite tryffelsalt?
Yes. Vi hoppar upp till 3 på listan. Är ni redo?
Jajamensan, topp 3.
Det här är en jävligt skev, men skitsamma. Stuvning.
Stuvning.
Det känns ju mer som en beredningsteknik.
Ja, men precis. 8000 år gammal. Men man har också hittat ett recept, alltså ett nedskrivet recept på lammstuvning. Från Babylon, som är daterat 4500 år gammal.
De hängande trädgårdarna.
Men skulle man kunna starta en sån stuveria?
Tror jag säkert.
Med garanterat.
Champignonstuvning på toast och lammstuvning.
Ja, gud ja. Jag skulle stå i kö för det.
Stuvning är bra grej. Det tycker vi om. Nummer 2 på listan är också världens äldsta nedskrivna recept.
Okej.
Okay. Och den är alltså 8200 år gammal. Och det är på en brännässelpudding.
Oj.
Det lät lite nytt faktiskt.
Brännässelpudding från 8200 år sedan.
Ja, det är ju helt galet.
Jag hittade tyvärr inte receptet.
Nej, men det låter som någonting man kan få som liksom...
men
27 rätt i en 50-rätters meny. Liksom.
Ja, precis.
Känns också som att man skulle kunna driva en krog med alla de här 10 rätterna och se... Hur det skulle gå.
Avsluta
hot tamales och en liten brännässlepudding.
Ja.
Ja, gott.
Är ni redo för ettan då?
Jajamän, första platsen.
Första platsen. Jag vet inte om jag vågar kalla det för en maträtt, men skitsamma. En rätt som alltså är 14400 år gammal.
Okej, vatten eller vadå?
Någon annan gissning? Det är inte vatten. Vad gjorde man för 14400
år? Bröd överlag.
Eller bara... Alltså, rått kött.
Ungefär 10 000 år innan pyramiderna byggdes. Vad käkar man då?
Carpaccio.
Nej. Man käkade fondue. Bröd.
Ja, bröd.
Bröd. Bröd. Mm. Ja. Ja.
Men då menar jag, hur fan att det tog så lång tid att få fram en pannkaka om du käkade bröd så jävla länge. Otroligt fantasilöst. Jag vet bara
för... Det var ingen vred man för 14 000 år sedan.
Men jag menar, det här var en underbar lista.
Ja. Verkligen, Charlie.
Men för att gå lite grann vetenskapligt längre, vi pratar popcorn, det älskar vi ju alla. Mm. De uppfanns alltså av aztekerna.
Aztekerna.
Och de kallade detta för momochitl.
Vad trevligt.
Ja,
mormorshit.
Ja.
Mormorshit.
Nej, momochitl.
Okej. Okay.
Och det var då var, man hade ju inte liksom lite frityrolja och sånt där, utan hur poppar man de här jävlarna?
Med kärlek. Möda och stort besvär.
Nej, men alltså, jag tror att det bara var att de poppade av sig själv i solen.
Ja, säkert.
De la ut dem på en bricka.
Det är så jag minns
det. Sa de till solguden, kom igen, do your shit. Ja.
Så, fan, filmen börjar om 10 minuter. Fan, jag var på lite. Ja.
Men vad intressant. Så vi käkade bröd så länge sedan.
Mm. Läste på lite om det också. Det var inte... Det känns som ett väldigt nyttigt bröd. Det var mycket fikon och dadlar i den där skiten.
Ja, det var så. Ja. Det var liksom en
delklump med fikon och dadlar. Från Jordanien för övrigt. Jordanien är tydligen de första som lanserade brödet.
Jag undrar vad det gjorde med systemet. Jag menar, idag är vi så jävla noga med att vi ska ha D-vitamin, C-vitamin, vi ska ha järn, vi ska ha kalcium, vi ska hit och dit. Vad fick du då? Fick en bröd med lite fikon?
Ja, jag tror inte att det liksom är bakat på typ 00 mjölmix där, utan det är nog rätt grovt.
Jag känner mig anemisk. Ja, det skulle jag.
Hade de kommit på den stenåldersdieten redan då?
Paleo.
Jag tycker stort tack Charlie.
Ja, verkligen.
Stort tack Henrik, stort tack Jens, stort tack alla, ni har varit jätteduktiga. Men nu när vi har gått hela vägen tillbaks till för 14 000 år sedan, så tycker jag att det räcker med att gå igenom restaurangbranschen för. Stort tack för att ni har lyssnat på Hänt på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd, som har gjorts av mig, Jesper Borgenstrand, tillsammans med Jens Fritjofsson, Charlie Petrelius, Henrik Olsen, Nathalie Nilsson och Lena Borgenstrand. Fred, kärlek och fanet, vi hörs! Tack! Hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Life's better with American Family Insurance, because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at amfam.com.
Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.